Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin, som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app, där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden, följt av 80% rabatt som du sen behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet, så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe, utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet, så detta är det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se. Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden. Och nu är det ju nytt år. Och jag känner lite grann att efter de här 9 åren med samma musik är det dags att uppdatera podden lite grann, att fräscha till den. Så nu har vi faktiskt ny musik som är gjort av Petter Tillberg. Otroligt roligt. Och sen har vi också en ny studio som jag tror också kommer lyfta podden väldigt mycket. Den är otroligt magisk verkligen. Jag gav arkitekten helt fria tyglar och sa att tänk att det ska kännas som att man går in i en regnskog. Så att jag kommer lägga upp på min Insta-story och kommer se lite grann från min studio där. Den är helt magisk. Sen har vi ett nytt team, Erik och Rika, som jobbar med podden, som också är jätteduktiga. Och vi ska ha mer spännande gäster än någonsin. Och vi ska fortsätta att beröra, ta upp ämnen som inte folk vågar att ta upp, inspirera och ge en utvecklande och underhållande och lärorik stund för dig när du lägger tiden på att lyssna. Och har du några gästförslag kan du alltid mejla dem till alexander@framgangspodden.se. Det uppskattar jag verkligen jättemycket. Så ett stort, stort tack att du lyssnar på Framgångspodden. Du kommer ramla av stolen. Du kommer knappt tro på sakerna som kommer att berättas i möte med Nordens största gambler och bedragare Fredrik Nygård. Han har varit spelmissbrukare i över 2 decennier och blåst mest människor i Norden. Att Fredrik lever idag, ja, det är ett stort mirakel. De har varit nära döden så många gånger. Nu är han bokaktuell med All in Fredrik Nygård, Nordens värsta gambler och bedragare, som är skriven av Robert Lux. Det här är en otrolig historia där han dock har tagit sig igenom det här och visar på att oavsett vad som händer så kan man gå vidare. Det här är Fredrik Nygård.
Mm. legacy to maybe one of the biggest podcasts in the world, Fram Game Spartan. The purpose of this podcast is to inspire, motivate, and educate through interesting conversations with guests from all industries and backgrounds. Together, we share various experiences and lessons with the ambition to evolve. Enjoy today's episode.
Varmt, varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Fredrik Nygård.
Tusen tack. Kul att vara här.
Ja, jätteroligt att verkligen att ha dig här. Och så här, det du har varit med om, det är ju bland det sjukaste jag har hört i hela mitt liv.
Wow. Det är svårt att förstå när man har levt det här livet, men ändå kan jag delvis hänga med.
Nej, men det är ju så brutala, otroliga saker på så mycket olika sätt. Och bara så här, en sak som jag tänker på när jag ser dig här, när du och jag sitter och pratar, när lyssnarna och tittarna ser det här, så är det ju så att när jag har gått igenom din bok, så är det att sannolikheten att du och jag skulle sitta och prata här, den är ju så minimal liten. Alltså den är ju så här kosmisk liten. För du ska ju egentligen vara nedgrävd och död idag. Bästa fall nedgrävd, som du egentligen antagligen inte skulle varit heller. Du skulle bara varit slamsor.
Det stämmer.
Och det sjuka är att jag skämtar inte. Det är helt allvarligt i det. Det är helt otroligt att du har suttit och pratat här idag.
Nej, men jag håller med. Jag har levt ett sånt liv där man ska inte överleva. Utan... Och jag har ju dessutom varit väldigt, väldigt självdestruktiv, så att det finns absolut ingen logisk anledning till att jag sitter här i livet. Utan det kan ju vara tusen olika orsaker som har spelat in att jag faktiskt gör det, men hade någonting funkat normalt, så svar nej, då skulle jag inte sitta här i livet.
Nej, skulle du haft en liksom 90% sannolikhet att dö och 10% att gå bort, Så liksom kanske skulle du suttit här. Men det här har varit sådana odds där du har vid många tillfällen, men 4 stycken extremt starka tillfällen, men säkert ett 20-tal andra som var mindre, men 4 stycken där du verkligen på riktigt har gjort det du kan för att ta livet av dig själv.
Stämmer.
Och inte lyckats.
Nej, det stämmer. Det har alltid varit någon faktor som har gått emot, trots att jag har gjort exakt vad jag har planerat att göra, och det är helt, helt obegripligt. Jag kan ju bara berätta ett exempel på ett av de här 4, så att lyssnarna kan få ett litet grepp hur det har sett ut. Men det började det här försöket, om jag ger lite bakgrund till det också, så började med att jag i april månad 2012 ringer på en dörr till en illegal spelklubb i Oslo som drevs av en lokal Osloavdelning av en maffia från ett land i Balkan. Och jag ringde på dörren. Jag hade spelat där en del gånger tidigare, men den här gången så hade jag ett litet speciellt ärende, för jag hade precis haft besök av en annan kriminell person som ville ha tillbaka en mindre skuld, och jag hade inga pengar och skulle då lyckas lösa den här inom väldigt, väldigt kort tid. Och insåg att jag har inget annat val än att försöka övertala de här till att låna mig pengar. Så
jag maffia kom in från Balkan.
Yes, det var faktiskt, i Oslo var de välkända, man ville inte ha någonting otalt med dem överhuvudtaget. Och jag... Lång historia kort, så fick jag låna pengar till väldigt ofördelaktiga villkor, och dels lite kontanter, och sen att också få spela lite på krita hos dem till villkor som inte alls gynnade mig överhuvudtaget. Men lång historia kort igen, så fick jag 30 dagar på mig att lösa den skuld som uppstod, och När cirka 28-29 dagar hade gått av de 30 så insåg jag att okej, jag kommer inte kunna betala tillbaka, det är dags att sticka. Och jag befann mig på flykt i 6-7 veckor. Det här var ju som sagt i Oslo, jag tog raka spåret över gränsen till Sverige till att börja med och sen fram till Finland. Och efter cirka då 7 veckor så hittade jag mig själv på ett hotell i Tammerfors i Finland där jag... Jag hade först gjort ett hotellbedrägeri på 9 dygn på ett hotell och så gjorde jag ett till på det här andra hotellet där jag nu befann mig. Och bara bestämt mig för att nu går det inte att fly längre utan nu får det här ta slut och jag orkade inte. Det går liksom inte, det går inte att beskriva den ångest man vaknar upp med på morgonen när man är på flykt undan ett väldigt otrevligt gäng. Och det är... Det är liksom man svettas på morgonen, man svettas på kvällen och kollar ut genom fönstret 200 gånger och det är liksom en fruktansvärd känsla. Och så till slut så hade jag bara bestämt mig att okej, ikväll tar det slut och gick ner till hotellbaren. Det här var ju som sagt ett hotellbedrägeri så att räkningen stod öppen men ingen avsikt att betala. Drack mig väldigt, väldigt berusad nere i baren. Sen knallade jag igen upp på mitt rum och väntade in klockan. Jag hade kollat när det sista tåget norrut för sista passagerartåget norrut för kvällen från Tammerfors skulle gå. Och packade ner all den sprit som fanns kvar i minibaren i en liten plastpåse. Knallade iväg till tågstationen i Tammerfors och hoppade på det här sista tåget norrut. Och visste precis vart jag var på väg, hade åkt den sträckan många gånger tidigare. Jag är ju uppväxt i lite norrut i Finland så att jag har har åkt där hundratals gånger och vet exakt vad som väntar mig. Men på det tåget så var jag ju som redan väldigt, väldigt berusad och började ha en liten ordväxling med tågmästaren ombord om att få dricka min alkohol. Och jag kommer inte ihåg vad som sades, men när vi kommer lite längre fram så kan jag ställa ett frågetecken till huruvida han var den som räddade mitt liv eller om det var något annat som räddade mitt liv. Men det var en ordväxling om att jag minsann skulle få dricka min alkohol och det tyckte inte han. Men jag hoppade av i Parkano som det hette och Parkano är... Den mest öde tågstationen ute i Finland man kan hitta, den ligger så mitt ute i skogen, typ 10 mil norr om Tammerfors. Och så är det 10 mil ungefär till nästa station som är Seinäjoki. Och den ligger mitt ute i skogen. Själva parken och samhället ligger 8 kilometer därifrån. Så det är bara ett öde stationshus mitt ute i skogen. Och det här var då sista tåget för natten. Och nu är vi framme vid 12 juni 2012. Så 3 på natten, eller 2-3 på natten någonstans där, så knallade jag 3 kilometer norrut från stationshuset, satte mig på en sten och drack upp den sista spriten och bara väntade på nästa tåg. Jag hade ringt en polare i Göteborg som hade hört mig prata om självmord och hota om självmord ett 50-tal gånger. Han hade sagt till sin sambo att imorgon tror jag inte att Fredrik lever, för det här är första gången som jag verkligen hör att han vill dö. Så han var helt övertygad om att det här var sista telefonsamtalet med mig. Och sen så började jag höra ljudet av ett tåg och kunde långt där borta se ett godståg. Så jag ställde mig helt ut oberörd på spåret och väntade in, ställde mig med ryggen emot för att slippa se eländet och... hörde hur ljudet kom närmare och närmare och lokföraren hade upptäckt mig så att jag hörde ju hur han låg på hornet och det bara göd så att dels det gnisslade i spåren och jag hörde tutan hornet hela tiden och det blev bara mer och mer dramatiskt och fler decibel och till slut var ju ljudet nästan outhärdligt och jag bara tänker att okej, det smäller snart och så bara plötsligt så blir det helt tyst. Eller jag upplever det som att det är helt tyst. Det blir ju såklart inte helt tyst, men jämfört med de decibelnivåer jag var på och så plötsligt till nästan ingenting så bara kollar jag bakåt och så står godståget parkerat 2 meter ifrån mig.
Oj.
Och lång historia kort där, så hoppar en chockad lokförare ut. Han slänger mig till sidan och jag tror att i sitt chocktillstånd och så var han ganska arg och betedde sig argt, och det kom en hel massa svordomar och lite ord på finska, och så slängde han mig till sidan och ungefär bara på finska sa någonting i stil med att du håller dig där. Och sen hoppade han upp i sitt lok igen och började tuffa vidare. Så det var en ganska sån här dramatisk upplevelse för han också. Men där satt jag då igen på en sten och tåget tuffade jättesakta vidare. Sen så tog det en... Jag har ingen tidsuppfattning, men jag uppfattade det som kanske en timme. Så dyker det upp en polisbil. Jag ser den på den där vägen slutar. Och sen så kommer poliserna lufsande genom skogen och hittar mig där och hämtar mig. Och tar mig till en polisstation tillbaka till Tammerfors. Och det enda de säger till mig är att de hade, jag vet inte om de hade koll eller inte hade koll på hela situationen, men det enda de säger till mig är att normalt så kan, i normal hastighet så finns det ingen chans att det här godståget kunde stanna. Så då sitter jag kvar med två alternativ på vad som egentligen hände. Det ena är att den här tågmästaren fattar vad som höll på att hända när det kliver ut en full galen man som ser ut att må väldigt, väldigt illa med bara en plastpåse mitt i natten. Så kanske han ser en varningssignal eller två att här håller någonting på att hända. Så att han ringer polis och barnverk redan där. Och då kan det ju hända att tågen som skulle passera där körde i en lägre hastighet. Och av den anledningen han stannade... Men jag har ingen egentlig aning om varför tåget stannade. Det är min närmaste spekulation varför det gick till.
Men hur gick liksom dina tankar då? Tänkte du, hade du ångest? Tänkte du på någonting? Tänkte du, var det något ansikte som kom upp? Kände du att du var ledsen att det hade blivit så här? Att du hade svikit någon? Men det är bättre att världen klaras utan mig, eller hur gick dina tankar om de här sista timmen eller sista minuterna?
Just det där ena saken du sa, att världen blir en bättre plats utan mig, den tänkte jag ofta. Det var liksom på något sätt så kände jag att jag bara alltid gjorde saker och ting sämre för alla runt mig, föräldrar, familj, allting, kompisar, att och även i mina bättre perioder så var de så pass korta att världen var en bättre plats utan mig, och det kände jag i samband med alla självmordsförsök. Sen så känner man ju tusentals olika känslor, känns det som, eller jag vet inte om det är 50 eller 1000, men det är så mycket känslor som kretsar kring både kropp och hjärna som svårt att... Och jag är livrädd för att efterkonstruera någonting som på något sätt faktiskt inte hände där och då. Men att säga att det är ett myller av känslor, det är ingen överdrift. Och att kunna på något sätt se sitt liv, spela film och tänka på detaljer och hinna tänka att jag vill dö och jag vill inte dö. Och liksom alla möjliga saker på en och samma gång. Och vad man skulle vilja på något konstigt sätt, eller det kanske man tänkte en timme före, men man skulle på ett sätt vilja läsa sin egen dödsannons och se vad alla skulle reagera liksom, alltså när man väl är borta, om världen har blivit en bättre plats eller inte. Så man tänker så otroligt mycket tankar, men summa summarum så vill jag dö.
Det är precis kommit ut en bok, All In, Fredrik Nygård, Nordens värsta gambler och bedragare. Det är en väldigt intressant titel, och den innehåller ju verkligen hemska saker på massa olika vinklar. Men kan det här ge ett riktigt all-in-exempel på vad du har gjort när du varit i en väldigt liksom dålig sits i ditt liv och förlorat väldigt mycket pengar?
Ja, nej, men jag kan absolut ge ett riktigt, riktigt all-in-exempel. Boken som du nämnde så börjar med en ganska spektakulär historia. Faktiskt en topp tre händelse i att förlora väldigt, väldigt mycket pengar på väldigt kort tid. Och det är ju vi kanske kommer tillbaka till det längre fram i diskussionen, men det är ju just då jakten efter pengar och hela den här hetsen efter pengar som har varit ett genomgående tema i mitt liv, som sen har också orsakat allt det här självdestruktiva, för att aldrig har då lyckats med min pengajakt slutgiltigt, utan det har varit upp- och nedgångar deluxe som det är i en spelmissbrukares liv. Och det här är då en riktigt galen gamblerhistoria i Las Vegas, och den kommer faktiskt från inledningen av boken. Vi väljer att börja boken med den här historien. Jag kan presentera då boken genom att läsa lite grann, berätta lite grann och läsa lite igen, så får ni ett smakprov på historien både i bokens ord och i mina egna ord. Men jag ger lite kort bakgrund innan jag börjar läsa här. Jag har besökt Las Vegas 31 gånger, 31 olika resor, vistelser. Och de har varit allt mellan några dygn till 3 månader långa. Den här dagen, kvällen som beskrivs i inledningen på boken, så var under en av de här vistelserna och en av de längre. När den här dagen, kvällen inträffar, så hade jag redan befunnit mig i Vegas i 2 månaders tid. Allt hade gått som på räls i början. Jag kom dit med $5,000, hade på 2 månader nästan felfritt vunnit pengar. Bland annat hade en 3 veckors period jag vann i poker varje dag, och allt funkade precis som det skulle. Byggde upp $5,000 till $49,000 och kände mig i mitt livs form och helt oövervinnlig. Och där så hoppar vi då in i den här galna dagen när någonting hände. Och då läser jag här ur boken som då hette, precis som du sa, All In. Fredrik Nygård, Nordens värsta gambler och bedragare. På morgonen vaknar jag i drömmarnas stad. Täcket flyger ur sängen och jag hälsar meningen med livet. Det travar med sedlar som jag buntat ihop med gummiband och ömhet. En riktigt god morgon. Det ler mot mig, varmt och hjärtligt som bara riktiga vänner kan, och jag bara ler tillbaka. Las Vegas är en fantastisk plats för den som har pengar. Här är man värd vad man har i plånboken, och sen 2 månader tillbaka har jag ökat i värde för varje dag. Vinsterna tycks aldrig sluta välla in, och förlora ett ord som jag inte längre identifierar mig med. Äntligen lever jag det liv som jag så många gånger sträckt mig efter men aldrig förut lyckats nå. Det är en livsstil som har kommit till ett högt pris, och Gud vet att jag betalar mycket. Odödlig från framgångarna slår jag mig ner på eftermiddagen för att upprepa min rutin. Den som redan tagit mig till en första anhalt mot skuldfrihet och ekonomiskt oberoende. Jag håller huvudet kallt i både 8 och 9 timmar, motstår min instinkt att gambla och ser fram emot att kunna stoppa en stor vinst i safen på hotellrummet. Men så kommer det till slut, det som jag inte längre trodde kunde komma. Ögonblicket när stegen till himlen sakta börjar falla. Oförtjänta förluster hånar mig när jag förlorar då det borde vara omöjligt att förlora. Jag har varit ett offer i hela mitt liv, och på nytt får jag känna av en spelares förnedring när det klickar inombords, som att trycka på en knapp där vitt blir till svart. Hjärnan stänger av och känslorna tar över. Den bakomliggande orsaken till att hjärnan stängde av och känslorna tog över kan man läsa mer om i boken. Den går jag inte in på i detalj här och nu. Men kort kan jag bara säga att av olika omständigheter så hade jag inte förlorat några pengar den här dagen. Det jag däremot hade förlorat var en tilläggsvinst värd $25,500 som i sin tur kunde ha lett till flera miljoner dollar. Det var ett värde på det första priset. Jag hade oddsen på min sida och var bara en sekund från att ro hem det här första priset på $25,500 och då en väg vidare in i ännu större pengar. Och sen så går plötsligt allting emot mig, som det ibland gör i spel och i poker. Variansen spelade mig ett sprätt och plötsligt så funkade ingenting. Allt som hade funkat i 2 månader så slutade funka och jag gick tomhänt därifrån. Som sagt, inte förlorat några pengar. Så till och med hade jag, om jag säger det så hade jag vunnit $200 den dagen. Så egentligen kunde jag varit hur nöjd som helst, gått och lagt mig och tänkt att okej, det är en ny dag imorgon, vi jobbar på vidare. Men det hände inte, utan jag tiltade, som man brukar kalla det på spelspråk, och då blev extremt besviken och helt ur balans.
Vad menas med att tilta för någonting?
Ja, tilt är ganska svårförklarat. Det är, men man kan säga att det är en det som har funkat i hjärnan innan, och det som tänkte rationellt, det som var så slutar funka. Alltså det blir svart helt enkelt. Alltså man slutar tänka, man hamnar in i någon form av bubbla som ja, det är nästan omöjligt att beskriva för den som inte har upplevt det. För är det en spelare som lyssnar så vet de exakt vad jag pratar om. Någon annan så... Jag vet inte om lyssnarna är gamla eller unga, men jag som är gammal, tänkte jag säga, så kommer jag ihåg flippermaskiner. Och kommer du ihåg flipperspel, eller är det...
Självklart.
Ja, och i flipperspelet så fanns det faktiskt en funktion som hette tilt, och det var liksom,
ja,
och det som var att flipperspelet var ju på den tiden, så var det ju det mest snygga designade spelet man kunde hitta, och det var väldigt attraktivt att spela. Det kanske lite motsvarar dagens algoritmer i olika typer av spelupplägg, men designen. Sen så plötsligt om man slog till maskinen eller gjorde någonting konstigt, så sa den plötsligt tilt, och då blev den helt svart. Och så ska jag beskriva en spelares hjärna när man tiltar. Alltså det som förut var väldigt intelligent och snyggt designat, det som hade alla möjliga färger och ljud och allting annat, och funkar perfekt och harmoniskt och vackert, så plötsligt så är det bara svart och det går inte att göra någonting åt det. Det är i ett tillstånd av tilt.
Lite psykos typ.
Ja, typ lite åt det hållet kanske. Det är svårförklarat som okay. sagt. Men...
Okej okay då. Och du tiltade, du psykosade.
Ja, psykosade eller tiltade. Ja, vad man... Tiltade är ett bra ord i spelvärlden. Mm. Men, och jag satte mig i Fontanabaren på Bellagio och började dricka öl och whisky om vartannat. Jag hade ju som sagt tillgång till $49,000. 9,000 av dem hade jag i min vänstra framficka och 40,000 hade jag i safen på mitt hotell. Jag befann mig på Bellagio-hotellet när det här hände. Mitt hotell var Las Vegas Hilton. Så där satt jag i Fontanabaren, drack öl och whisky om vartannat och blev mer och mer berusad. Och... där i min berusning så tänkte jag att nej, jag accepterar inte det här. Jag ska ha de där 25,500 som jag inte lyckades få, utan de ska jag ha. Så jag tar de här 9,000 jag har i fickan och så spelar jag blackjack och jag spelar högt, jag spelar snabbt och sen slår jag upp mig till 25,5 och sen är allting frid och fröjd. Jag går och lägger mig och så är det en ny och härlig dag imorgon, tänkte jag. Det var planen. Och innan jag visste ordet av så var jag i high-stakes-området på Bellagio, gick fram till ett blackjackbord. Högt och snabbt var det som gällde, så jag slängde fram $9,000. Och genomräkningen av pengarna tog längre tid än vad själva spelet gjorde. Fick tillbaka 9 stycken $1,000-chip och som sagt högt och snabbt. Och satte med en gång ut 3 stycken, $1,000 på en ruta, 3 rutor, $3,000.
Och, satsade du allt på en giv?
3,000, så att en tredjedel på en giv. Och $3,000.
30,000, över 30,000 kronor på en giv som tar kanske så här 30 sekunder.
Ja, någonting i den stilen. Så jag förlorade den efter några sekunder. Sen satsade jag nya $3,000 och på några sekunder så var de borta. Och så $3,000 igen och några sekunder så var de borta. Så... min tidsuppfattning är inte, men precis som du säger, det tar ungefär 30 sekunder för en giv så, och med genomräkning av pengar och så här. Så jag uppskattar det till 3-4 minuter. På den tiden så har jag förlorat $9,000. Och om jag då var extremt besviken, tiltad och helt ur balans innan, hur tror du jag var nu? Så raka spåret genom hela Bellagio-kasinot, rakt ut i taxikön, hoppa in i första bästa taxi som körde mig ner för Flamingo Road, Paradise Road till Las Vegas Hilton där jag bodde, rakt upp på mitt rum, in i safen, tog ut $20,000, stängde om mig, raka spåret ner till en taxi igen och tillbaka mot Bellagio. Jag borde ha tänkt tanken på att jag kunde spela blackjack på Las Vegas Hilton där det fanns hur många bord som helst, eller på något av alla kasinon längs med Paradise eller Flamingo. Men nej, jag skulle tillbaka till Bellagio, till det high stakes-området, till det bordet och helst till den dealern, och där skulle jag ha min revansch. Så dit kommer jag på väldigt kort tid, slänger fram $20,000 den här gången. Exakt samma procedur. lång genomräkning, få tillbaka den här gången 20 stycken $1,000 chip. Ingen tidsuppfattning, men jag uppfattar det som 10 minuter. På den tiden så har jag förlorat ytterligare $20,000.
Om jag över då var 200 000 SEK.
Ja.
Och, så mycket pengar.
Ja. Och om jag då var tiltad innan, hur var jag nu? Så jag gör samma resa om igen. Raka spåret genom hela Bellagio till första bästa taxi, Flamingo, Paradise Road, Las Vegas, Hilton, upp i safen, ut med de sista 20 000, tillbaka ner i taxin, tillbaka till Bellagio, till samma bord, till och helt samma procedur. Och den här gången lite mera fram och tillbaka, men jag uppskattade som kanske 15-20 minuter så är de 20 000 också borta. Så då har jag, på det som jag uppfattar, inklusive språngmarscher och taxiresor och allting, på det som jag uppfattar som 2 timmar, det kan ha varit 3, men jag uppfattar det som 2, så har jag då förlorat $49,000. Och nu går jag tillbaka till boken och läser slutet av samma inledning. Bättre lycka imorgon, säger dealern när jag reser mig upp för att gå. Det finns inget imorgon, svarar jag, varpå han rycker till. Halvvägs ut från high-stakes-området kommer 2 kasinoväktare ikapp mig. Min herre, vill ni vara så vänliga att följa med oss? Vad nu, tänker jag. Varsamt går de bredvid och med en lätt hand på min rygg följer de mig ut bakvägen. Vart är vi på väg, frågar jag när vi kommer ut på ett lagerutrymme, men de svarar mig inte. Vi går och når till slut en dubbelportad personalingång. Dörrarna slås upp, men där bakom väntar varken bubbelbad med bjudflickor eller hotellsviter. Min herre, dessa personer ska ta dig till sjukhus, säger den ena väktaren och verkar av allt att döma, menar den ambulans som står parkerad på tvären framför. Paff ger jag vika och låter mig bäddas in med filt på båren. Man får visst inte hota med självmord på kasinon enligt Nevadas lagar. Ambulansen kör mig till psykakuten där jag visas till ett sterilt rum utan krokar och lösa föremål. Ett rum ganska olikt det påkostade miljöer jag vant mig vid. Jag blir sittande en stund, därpå stiger 2 manliga skötare i vita, lössittande kläder in. Men inte för att bära min väska eller hälla upp champagne. Det är här för att kolla så att jag inte har gömt några farliga föremål. Ta av dig kläderna som Gud skapat dig. Tvekande tar jag av mig allt utom kallingarna, men det är bara glo på mig. Som Gud skapat dig. Dress down like God made you, var de originala engelska orden från de 2 manliga skötarna på Rosen & Neil Psychiatric Hospital i Las Vegas den gången. Sen blev jag inskriven i 3 dygn och efter 3 dygn utskriven och så långa nya historier med upp- och nedgångar och bedrägerier och lån och härvor innan jag en månad senare befinner mig i Sydney och Melbourne, andra sidan jordklotet, och i Melbourne hinner jag med att bo på först ett fint hotell som jag betalar för, sen så blir jag hemlös i dryga 24 timmar, gör ett hotellbedrägeri på ett 5-stjärnigt Marriott, blir arresterad, hamnar i en isoleringscell, kommer mig småningom tillbaka till Norge med flyg, där jag först blåser ett socialkontor, sen gör jag ett hotellbedrägeri på 35 nätter på Hotell Olavsgård. Ja, och så här har mitt liv sett ut i X antal år.
Shit, vilket vidrigt jävla liv du har levt alltså.
Minst sagt.
Vilket vidrigt jävla liv du har levt. Och vilken vidrig jävla människa du har varit.
Exakt. Jag har varit så oerhört, oerhört fruktansvärt destruktiv. Både mot mig själv, men framförallt mot andra. Alltså, eller... Det går inte att säga om jag har varit mer eller mindre mot mig själv eller mot andra, för det kommer utifrån att jag är destruktiv mot mig själv, så blir jag destruktiv mot andra också. Så att
där. Ja, det är helt sjukt. Alltså, det är så jäkla stört. Men så här, när man hör det här så tänker man ju i första hand att du måste ju blivit uppväxt med liksom alkoholiserade föräldrar som vars pappa slog dig och var väldigt mycket bortrest, vars mamma inte klarade av att vara psykiskt sjuk och alkoholiserad. Och någonstans det här gjorde dig extremt, kanske gav dig jättemycket ångest och gjorde att alkohol blev din bästa vän och sådär. Det är så man tänker. Det måste ju komma någonstans där. Stämmer den här min tro om din uppväxt?
Precis alla skulle tro exakt det du tror eller det du försöker att måla upp, att så borde det vara, att jag växte upp i det mest taskiga lilla hem som fanns i en liten by på landet. Men det var raka motsatsen. Jag växte upp i en helt fantastisk familj. Jag hade och har fantastiska föräldrar. Jag har inte ett enda negativt ord att säga om mina föräldrar. Haft en fantastiskt bra, harmonisk och lycklig uppväxt. Och de har tagit hand om både mig och mina två bröder på ett helt fantastiskt sätt. Och gjort allt vad de har kunnat. Jag menar, alla föräldrar gör misstag. Det har de också gjort i mängder och massor. Och ibland med facit i hand när jag sitter här långt, långt senare, så kanske jag kan tänka att de har varit för snälla vissa gånger. Alltså de borde ha visat mig mycket hårdare kärlek och istället för bara mjuk kärlek. Men oavsett vad, jag har bara gott att säga om mina föräldrar. Helt fantastiska har de varit. Och mina bröder hade blivit helt andra typer av människor av. Min storebror är raka motsatsen mot mig. Han har i över 20 år och jobbar fortfarande med missbrukare och med problemungdomar. Och har så nära som på ett par fortkörningar aldrig varit på fel sida om lagen. Och lillebror är en högt studerad kille och skattebetalare, skötsam på alla sätt och vis. Inga som helst problem. Och så det finns ingen logik i att jag blev Nordens värsta gambler och bedragare sett till vad som hände i hemmet. Vi hade verkligen en harmonisk uppväxt. Vi växte upp med stor tomt med gräsmattor både på fram- och baksidan av huset. Vi spelade landhockey och fotboll och lekte friidrottade. Och alltså jätteharmonisk, fantastisk uppväxt på alla sätt och vis. Däremot fanns det ett 50-tal saker så här nu när man sitter långt, långt senare och summerar till höger och vänster alla samtal man har gjort med psykologer och annat genom åren. Och så har man kommit fram till kanske ett 50-tal olika saker och trådar som kan ha påverkat det ena och det andra som hände utanför hemmet. Inte i hemmet, men utanför hemmet. Och allt det här kulminerade i någonting som kanske då hände i högstadiet. Jag brukar säga att det var den allvarligaste enskilda incidenten till varför jag är som jag är. Men alla de andra bidragande orsakerna spelar absolut roll. Så man ska inte förakta någon av de eventuella 50 sakerna som jag inte hinner ta här idag. Men i högstadiet, jag har alltid varit två storlekar för mycket. Även idag är jag två storlekar för mycket. Jag vet inte hur mycket det syns när jag sitter här bakom ett skrivbord. Men jag har alltid varit två storlekar för mycket. Och det har jag i perioder fått höra. Och framförallt i högstadiet. Jag fick väl lite grann i lågstadiet höra det. Men framförallt när jag började sjuan så blev det ganska så eländigt. Och det var,
vad sa folk för något?
Nej, det var bara verbal mobbning. Alltså det var inte fysiskt. Det var inte så att de låste in mig och gjorde en massa andra saker eller slog mig eller någonting sånt. Utan det var verbal mobbning. Men det var uttryck som
de,
att...
Vad kallar de det då?
Nej, det var att alltså, är du så fet så att du måste dra upp byxorna så högt som du gör. Och det var Sylt Jonas och det var alla möjliga sådana här grejer. Så det, alltså fula kommentarer. Och jag kunde hålla masken i skolan. Jag betedde mig helt okej i skolan. Låtsades som att jag inte tog åt mig och var väldigt bra att bygga ett skal på utsidan. Hade några kompisar som jag alltid hängde med. Jag kommer tillbaka till det alldeles strax, men på nian så började jag till exempel också röka och det gjorde att jag fick bort några av de här mobbarna som annars, för att då var jag en av dem i deras gäng plötsligt i och med att jag började röka, så då var det bara ett par stycken kvar, så det lugnade ner sig på grund av det. Men
jag måste fråga dig, du sa Sylt Jonas, jag bara lade märke till det. Du har bytt namn.
Jag har ingen aning om varifrån det kommer, för det finns inget Jonas i mitt namn, men de kallar mig för Sylt Jonas. Fråga inte mig, men det var ett nickname jag fick. Så att,
men kallar de det Jonas?
Ja, de gjorde det. Sylt Jonas. Så att,
ja, men inte bara Jonas. De kunde, om de ropar på det, sa de Jonas då?
Nej, de sa Sylt Jonas. Eller, alltså det fanns ju andra namn också. Jag kommer inte ihåg alla namn, men det var ett av dem.
Okej. Ja, ursäkta att jag bara lade märke till det. Jag bara, men du heter ju Fredrik.
Exakt.
Men jag fattar. Okej. Ja. Okay. Ja. Sorry.
Yes. Men ja, det var liksom med rökningen på nian så upphörde det lite grann. Men oavsett, jag klarade att hålla masken i skolan. Jag hittade olika sätt att låtsas som att jag inte var påverkad av det här. Men hemma så satt jag och tänkte, hemma på mitt rum när ingen såg mig, så satt jag och tänkte på att oj vad jag måste vara ful och oj vad jag måste vara eländig och värdelös och så vidare. Så det var där som på något sätt den här smärtan började infinna sig. Alltså och en bokstavlig, alltså min identitet kraschade på något sätt. Och alltså allt det goda jag hade hemifrån så blev söndertryckt av det här. Och jag berättar ju, jag tror inte att jag berättar så mycket där hemma om mobbningen. Jag kan inte komma ihåg att jag gjorde det i vart fall. Utan jag höll det för mig själv. Liksom. Så... Jag började hitta vägar då och tänkte, okej, om de jämnåriga behandlar mig på det här sättet så måste jag hitta sätt bort från det här. Så jag började se upp till de som var lite äldre än mig. Det var allt mellan 3-10 år äldre och en del av dem, eller främst moppepojkar, men några av dem hade körkort och några av dem var riktigt mycket äldre också. Men och det här var på den gamla goda tiden då det fanns campingplatser som var hyfsat aktiva och så vidare. Så att vi bodde nära en camping och där fanns, på tal om, vi pratade om flippermaskiner innan, och där fanns flipperspel och lite andra typer av spel. Jag lade märke till hur de här coola killarna drack kaffe, rökte cigaretter och spelade bland annat då flipper. Och sen så i slutet på 80-talet där någonstans eller början på 90, jag kommer inte ihåg exakt, så kom pokermaskinerna till Finland och det här upptäckte de här killarna så småningom, så att de flyttade till en bensinmack lite längre bort. Men jag cyklade dit efter och kollade på vad de gjorde. Så då var det kaffe och cigaretter och pokermaskin som fastnade på min näthinna. Okej, så här är man när man är cool. Man röker, man dricker kaffe och spelar poker. Och det var ju där jag började med att ta upp rökningen där i nian och sen... även började testa lite pokermaskin här och där med småmynt. Sen så direkt som 16-åring så flyttade jag till Vasa och började i en folkhögskola. Och första kvällen på internatet så hade jag fick pengar av mina föräldrar som motsvarar ungefär 300 kronor. Och på den tiden, tidigt 90-tal, så för en 16-åring så var 300 kronor hur mycket som helst. Jag hade ju haft mera pengar i mitt liv, men då var de ofta öronmärkta till någonting. Nu var det fickpengar som jag fick göra precis vad jag ville med. Och första kvällen så gick jag iväg till en bensinmack köpte svart kaffe, ett rött Marlboro och växlade småmynt och stod och spelade pokermaskin hela kvällen. Gjorde allt jag hade sett de stora killarna göra, vann en liten stund och allting kändes frid och fröjd, men hade ingen tanke på att sluta. Och spelar man tillräckligt länge på ett elektroniskt spel ägt av en spelverksamhet så kan det bara sluta på ett sätt på noll, vilket det också gjorde den här kvällen. Så jag vandrade ut från den här bensinstationen tillbaka mot internatet och hade spelat bort 300 kronor, en hel förmögenhet kändes det som. Och det var min första riktiga walk of shame, riktig, riktig skam, riktig ångest. Och jag bara kunde inte fatta hur jag hade spelat bort 300 kronor. Det är samma känsla som $49,000 i Vegas som vi precis hörde om. Eller en annan gång när jag spelade bort 60,000 euro på statliga kasinot i Helsingfors. Eller, så att på en enda kväll. Men summan spelar mindre roll. Det är samma missbruk, samma beteenden, samma känslor, samma ångest, och det är bara en snöboll som bara rullar och blir större och större. Så där började då det här destruktiva spelmissbruket som var ett direkt, eller mer eller mindre då ett direkt resultat av att min identitet kraschade på grund av mobbning. Och nu var jag någon, alltså jag bekräftades genom spelet, men och nu var jag någon. Och det här med och då ha pengar, för alltså det såg ju ut som när man spelade och vann så hade man ju mer pengar än normalt, även om det egentligen inte är sanningen, men det känns på det sättet, alltså att du har hela tiden ett cashflow gående på något sätt, och det är väl det som har varit en stor drivkraft i spelmissbruket för mig, att alltid ha en sedelbunt på fickan, och med en sedelbunt på fickan så blev ryggraden man fick en annan typ av ryggrad och kände sig som någon. Så fort man hade pengar så mådde man bra. Hade man inga pengar så var det bara ångest rakt igenom. Så har livet typ sett ut.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Jag skulle vilja också dra, du pratar om att det här har en stor betydelse för dig. Eller kan man liksom självklart en väldigt stor anledning. Att du hade en kraschad identitet och mycket på grund av mobbing. Och att hitta dig själv och kanske första gången i ditt liv så kände du att du var någon. När du stod där framför och du gjorde det. Drack det här kaffet, rökte den här cigaretten och spelade med de här pengarna. Och gick runt med pengar på fickan att du fick den här. Du hittade dig själv lite grann där. Och kanske till och med första gången kände att du älskade dig själv för en kort stund. När du väl var ditt nya jag där. Men jag vet också en annan grej som jag vet i alla fall om det hade skett mig hade det i alla fall garanterat påverkat mig mycket. Det var vid ett läge där du var hos någon kompis som gjorde något liksom riktigt hemskt på dig.
Ja, och jag var väldigt, väldigt liten då. Jag sa ju det att det fanns ett 50-tal olika trådar som, och det här är nog en av de större, om mobbningen var kanske den stora utlösande faktorn, så kanske den här är den första utlösande faktorn på något sätt. Alltså att som femåring var då i, jag vill inte säga var det var, utan det var hos någon liksom sånt sätt, men jag, lång historia kort, så hamnade jag i ett garage och blev skruvad fast med mitt huvud i ett skruvstäd, och jag vet inte vad som skulle ha hänt om han hade fortsatt, om han hade lyckats att fortsätta med det han planerade, den här killen som var flera år äldre än mig. Jag vet inte exakt vilken ålder han, inte ens idag vet jag exakt vilken ålder han är i, men han var någonstans i stil med minst 7 år äldre än mig och kanske lite mer än det till och med. Men
12-15 år gammal kanske.
Någonstans där, ja. Och han skruvade fast mig det här och satte en såg på min nacke. Och min brorsa var med i det här garaget. Han hade trott att det var en oskyldig lek ända fram till då. Men då blev han riktigt, riktigt panikslagen och rädd och började skrika, gallskrika. Och skrikerna hördes långväga och det kom vuxna människor till hjälp och fick oss ut därifrån. Men jag tror att det här satte spår på många sätt och vis. Alltså att lite av den här känslan av hur värdelös måste man vara om man blir skruvad fast i ett skruvstäd och ska sågas huvudet av den liksom.
skulle påbörja och såga av ditt huvud.
Ja, typ. Så, ja, och jag har ju ingen aning om, för det här är ju, man vet inte så mycket som femåring, så man försöker att efterkonstruera väldigt mycket här, men jag tror att det sätter spår, kort och gott. Och vilka spår exakt?
Det är klart. Ja. Det är klart. Det är klart. Det är ju otroligt hemskt. Och det är klart att det sätter en spår i en femåring. Mm. Om man hade gjort det eller inte, men att skruva fast någon med ett huvud i ett skruvstäd och känna metallen från en såg på en snacke. Ja, det är klart att det är traumatiskt. Mm. Okej, okay, så att du började gå på folkhögskolor. Mm. Men blev också utkastade av flera skolor.
Mm. Ja, det blev ett virvar av skolor där ett tag. Det var först då den här folkhögskolan i Vasa som jag med nöd och näppe lyckades fullföra. Men jag hade lyckats blåsa halva elevkåren, halva internatet på pengar och blev bland annat, fick en timeout på, jag kommer inte ihåg om det var en eller två veckor, och sen var föräldrarna tvungna att betala det tillbaka innan jag fick komma tillbaka. Det var en massa andra problem där också, så att jag gick ut
om vi bara stannar här. Först gjorde du den här grejen när du spelade bort 300 kronor.
Mm.
Men på skolorna, var det dina första bedrägerier du började göra där?
Ja, det blev mina första riktiga lån som, alltså många av mina bedrägerier, vi ska väl säga 90% av mina bedrägerier har man klätt i ordet lån, även om det har alltid varit så här att det har inte varit med reella motiv att man vet att man kommer att kunna betala tillbaka om en vecka, utan det har varit i bästa fall en förhoppning om att kunna betala tillbaka om en vecka, men aldrig ett löfte baserat på sanning, tänkte jag säga. Så jag menar, jag kallar ju det för lån väldigt, väldigt ofta, men med facit i hand så har det ju varit bedrägerier från A till Ö, alltså 90%. Sen hade det funnits värre bedrägerier också, men i det här fallet då så började jag låna från kompisar när jag inte hade, för jag vågade ju inte be morsan och farsan om mera pengar, utan det var... Det enda jag hade var att börja vända mig till kompisar, och i början så lyckades man låna någon 50-lapp eller 100-lapp eller någonting sånt, och så tog man mer mod till sig och lånade mer och mer. Men det var allt mellan någon 50-lapp här till 200 kronor där, 300 kronor där och så vidare. Och till slut var jag upp då i halva internatet, och det är klart att hade du lånat av 25-30 pers så blir ju de där små pengarna till pengar.
Jo, men alltså hur kunde du, om du har lånat av 25-30 pers och du kommer till skolan en dag och det står 25-30 pers och frågar, vad fan är mina pengar? Fredrik?
Ja.
Vad helvete är mina pengar? Mm. Och det där snackas ju om också, de vet ju, men Fredrik, han blåser det.
Mm.
Han har lånat av mig också. Har ni fått tillbaka pengar? Nej, det har inte.
Mm. Det var ju det som hände så småningom, men jag lyckades reparera det här alldeles för länge. Alltså att jag lyckades hitta på, nej men du får det om 2 veckor av den här och det här orsaken, och under de 2 veckorna så hann jag ju låna x antal gånger av någon annan. Så jag tror att det här pågick i ett par månader eller någonting i den stilen, och på den tiden hade jag då lyckats parera den ena lögnen med den andra och då blåsa typ halva internatet innan de till slut blev så trötta på det, så började de säga att ja, men han har lånat pengar av mig, och så kommer det, ja, men han har ju lånat pengar av mig, och precis som du illustrerade, och så blev det ju kaos och de fann ju inte på annat råd än att gå till rektorn, och så han fick ju reda på då att jag hade lånat, och jag tror att det handlade om 6-7 tusen kronor någonting i den stilen på den tiden. Mm. Så att, som var då lånade från det här, så det var ju små pengar från varje, men det var många personer.
Hur levererar du till nästa nivå i ditt spelberoende härifrån då? Vad skedde?
Ja, jag gick ut den skolan med nöd och näppe, och på olika vänster så fortsatte jag spela. Även om det blev lite lugnare så fortsatte jag spela där. Men sen bröt det ut rejält nästa höst igen. Då började jag på en handelsskola, och då var jag i princip bara ute på stan. Skolkade 2 månader i sträck, kunde man säga, och hittade på lögn efter lögn efter lögn hemma om hur många böcker som skulle köpas och vad som skulle göras den och den dagen för att få x antal mark som det var på den tiden, men kronor då liksom, och så de pengarna spelades bort, och sen blåste jag ju då också kompisar på skolan och så vidare, och lånade hit och dit, och sen började jag till och med då låna av gå runt på stan och låna av företagare, och jag menar en liten grej som vi faktiskt skildrar i boken är hur jag blåser en direktör på en lokal glassfabrik på typ motsvarande 600 kronor, och han kände inte mig överhuvudtaget, och det är helt osannolikt att en liten 16-åring lyckas med något sånt. Så att,
men berätta, hur gjorde du det då?
Nej, jag hade en kompis som jobbade på den glassfabriken, och jag kom på de helt sjukaste idéer. Alltså, jag behövde bara ha en liten tråd att ta tag i, och så lyckades jag liksom på något sätt göra en rund story kring den lilla tråden och så. Så jag visste att den kompisen som jag kände på glassfabriken inte jobbade den dagen när jag gick dit, och så visste jag dessutom att min morsa var på jobb, och så var farsan också, så ingen var hemma, och det här var ju på den gamla goda tiden utan mobiltelefoner och så vidare, så att det var svårare att få tag i folk än vad det är idag, och jag knallade iväg till glassfabriken, gick in på kontoret där, och jag vet inte hur jag ens vågade, men jag bara vågade, och väldigt frimodigt också, och knalla in och knacka på direktörens dörr, och så han ser hur förvånad ut som helst, och jag säger att jag känner den och den som jobbar här, och så att, och jag visste att inte personen i fråga jobbade, men frågade alltså, är han här idag, skulle jag kunna på något sätt få tag i den personen liksom, och samma där, på något sätt så visste jag att han inte skulle ringa den personen liksom, på något sätt, alltså exakt hur det var, för det återigen 30 år sedan i tid, så jag kommer inte ihåg alla detaljer ordagrant, men
sure.
Ja. Sure. Men så började jag att ja, men vi ska iväg på en liten studieutflykt liksom, och vi ska med tåg dit och så, och jag har bara nu 2-3 timmar på mig innan det är dags att ta bussen till tåget liksom, och jag måste få tag på så mycket pengar, för morsan glömde och ge mig pengarna innan hon försvann liksom, sånt sätt och så att kan du bara låna mig, så får du tillbaka om en vecka eller någonting, jag kommer inte ihåg vad jag sa, men jag sa någonting i den stilen, och efter många, han kontrollringde hem precis som jag hade tänkt att han skulle göra, men där var det ju bara många långa döda signaler, och till slut så bara i desperation så tänkte han att okej, men jag får väl ställa upp på det här nu då, så han lånade mig 600 kronor, så att en total främling då liksom som lånade mig för att jag kände någon som kände någon typ. Så att där.
Men alltså vilken otrolig manipulatör och säljare du är.
Ja, det, så har det varit.
Och för att du har ju alltså blåst över 500 människor.
Ja.
Det, och jättemånga företag och många miljontals kronor. Så du måste ju, och den här typen av försäljning, om man skulle säga så, är ju otroligt svår.
Mm.
Alltså du säljer ju liksom inte reklam på TV4. Nu går det i och för sig väldigt tufft för TV4 också, så det, nu ska man inte säga det. Men så här, nej, du säljer ju inte liksom,
det är sant.
Du säljer ju inte Teslor liksom.
Nej, det är sant i Sahara. Det är liksom, det är verkligen sant i Sahara. Alltså det
finns. Du måste ju ha den här styrkan ändå, får jag säga. Du måste ju nästan kunna. Jag vet inte om du känner det fortfarande, men vid ett läge där, du måste ju kunna känna så här, att du kan läsa människor otroligt bra, att du kan manipulera människor som får dit du vill, nästan vem som helst.
Mm. Så var det tyvärr. Alltså jag var extremt, extremt duktig på att läsa människor. Och det är väl också en del orsak till att jag faktum, när jag väl lärde mig poker, så blev jag ju ganska duktig på det spelet och hade då en så kallad framgång i det spelet också. Så kallad framgång säger jag eftersom att jag vann pengar i poker väldigt ofta och över lång tid också. Men jag hann inte ut från kasinot innan de var bortblåsta. Så att det var liksom, det spelar ju ingen roll hur mycket du vinner på ett bord om du förlorade på det andra bordet. Så att det är liksom, Men det var ju en av mina stora egenskaper, både som säljare och pokerspelare, att just kunna uppfatta de minsta små signaler, eller att man vinklar ett ord på det sättet så kan man använda det ordet till sin fördel. Eller, och det här hur man ska ställa frågor för att få personen att säga de saker man vill att de ska säga, så att man kan ta tag i det och göra en grej av det. Och som sagt, bygga massa grejer runt en väldigt tunn tråd liksom, på något sätt.
Det är ju så här, nu vet ju jag också, det kommer vi prata om sen, att du har ju liksom kommit ur det, att du har hittat kristendomen, att du är en annan människa. Mm. Därför är det fantastiskt att kunna prata med den gamla. Men jag skulle säga som så här, om jag inte hade vetat det, då hade jag varit rädd för dig.
Ja, det hade varit helt rätt reaktion.
Ja, och det är för att man är så här, och de här människorna som du har liksom blåst, alltså det är ju... Det är entreprenörer, det är alla olika människor. Alltså det är som inga dumma människor.
Nej.
Så att du ändå har ju en nästan övermänsklig förmåga att kunna manipulera människor dit du vill. Och det är ju det är en otrolig förmåga, men det är också läskigt.
Det kan användas delvis till något positivt, men det kan användas till något väldigt, väldigt negativt och väldigt destruktivt också. Och det var ju just det jag gjorde, till ultradestruktiva saker. Så.
Men så här, du var ju också en fantastisk säljare. Mm. Vid något läge så berättade du, sålde någon bok eller någonting?
Ja, det var vi jobbade med flera, eller vi hade några olika produkter innanför för samma företagsväggar som jag jobbade på. Vi hade någon online-tjänst också och så vidare. Men vi hade en bok som hette Sveriges största företag, och det var en sån här gammal tjockbok som egentligen listade årsredovisningarna för de 500 största företagen i Sverige, och som sen skickades ut till kanske 1500 företag eller någonting i den stilen. Alltså jag kommer inte ihåg hur stor upplaga den hade, men det var inte någon gigantisk upplaga, och det var i princip bara en skrytbok. Och alltså om jag ska vara riktigt ärlig så här i det perspektiv jag har idag, så var den ju totalt värdelös. Alltså totalt värdelös. Alltså den innehöll information som en eller två människor kan tycka att det är roligt att bläddra i liksom, men det är ingenting som folk behöver, det är ingenting som folk kollar på 7 dagar i veckan liksom. Och när jag sålde annonser till den boken så fick jag det som att alla ska ha den här i hyllan och alla ska ha den och kolla på den varje dag, och det att vara bland 500 största företagen och dessutom skryta om det är så otroligt viktigt. Så att det var liksom, jag satt på telefon och övertygade alla om att har man inte en hel sida i den här boken så existerar man inte, då är man inte ett av Sveriges största företag. Och det är liksom, jag öste på så det stod härliga till, och min rekordmånad var faktiskt februari månad 2003. Då sålde jag för 814 000 tror jag det var, och fick en provision på 325 600 kronor. Så att det känns som, det var ju inte luft, de fick ju sin annons i den där boken, men alltså stackars de människor som spenderar mer än 5 000 spänn på en annons i den boken. Alltså
Vi har pratat om att du lånar personer, men hur liksom, hur blev det när du skulle få in de här, när du gjorde de här större bedrägerierna? Mm. När du fick in ännu mer pengar, vad gjorde du då för något då?
Större bedrägerier för mig har ofta varit x antal transaktioner. Alltså det har inte varit så ofta som man har fått in 6- och 7 siffriga belopp på en bräda. Det har varit väldigt sällsynt, men några enstaka sådana tillfällen har det funnits. Alltså, bland annat hade jag en sportsbettingfond ett tag i 2005, så startade jag, eller jag satt och skrev som manisk på en 90 sidors manual som hur man kunde slå norska lången liksom, och oddset då på i Norge typ, och hur man kunde slå det genom att göra så och så, och lämna in på olika ombud så mycket och liksom lite arbitrageaktigt liksom. Alltså jag byggde upp det på en massa olika lös kunskap som jag hade från spel och spelvärlden, och det fanns logik i det, men det var absolut inget färdigt och väldigt vattentätt och bra koncept, men med mycket jobb bakom så var det ett typ av system som en professionell sportsbettare skulle kunna vinna på en längre tid, men absolut inga garantier för att vinna. Jag lurade ju då en massa investorer om att det här var garanterad avkastning, och det var verkligen alltså fondernas fond liksom på något sätt. Alltså att det här kan inte misslyckas, och får de inte 60% avkastning i månaden så får de i vart fall 12% på årsbasis, och allting var så uträknat in i minsta detalj. Och där fick jag då x antal investorer att sätta in allt mellan 10 000 kronor till vissa som satte in flera 100 000 kronor och kom upp till en investeringspool på 2 miljoner. Så och sen så raserade den på väldigt kort tid när jag i princip tiltade på det sätt som jag alltid brukar göra. Och till slut hade jag bara 300 000 kvar och stack iväg till Australien på en flyktresa. Där så återigen så blåste jag ett annat av mina stora offer genom att spela dyra heads-up-matcher i poker mot honom. Alltså jag lånade en massa pengar av honom också och sålde andelar till den här fonden som inte längre fanns eller som inte längre fungerade. Så att lösa tomma kontrakt och det var $5,000 där och $10,000 där och så vidare. Så det var ju stora pengar i sig i tomma papper som såg ut som bra kontrakt men som var fullständigt värdelösa. Sen när vi spelade de här heads-up-matcherna, när jag förlorade så gav jag honom flera kontrakt in i fonden så att han trodde att han hade köpt guld. Liksom. Och sen vann jag ett par matcher också. Jag vann en för 100 000 och en för 150 000. Så jag fick en kvarts miljon av honom i pengar inbetalda på mitt konto. Så att alltså han fick A4-papper i retur och jag fick 250 000 i pengar. Liksom. Så att det är det är sjukt.
Vilken grej alltså. Vilken, ja... Helt sjukt ju. Men hur var det liksom att du drog till Australien? Du måste ha varit jagad av massa människor.
Ja, det var väl lite grann innan jag visste att jag skulle bli jagad. För att några av de här som var med i den här investeringspoolen eller i den här fonden så hade känningar i den undervärlden och som var ofta väldigt så här att okej, Vi är med på det här, men alltså, missköter du dig så vet du att pengarna ska alltid tillbaka. Liksom. Det var den tonen. Och när jag väl var på plats i Australien så var det också en av dem som uttryckte ganska allvarliga hot på telefon. Så pass allvarliga att jag bytte telefonnummer och så vidare. Så att, jag visste att när jag hade blåst upp 1,7 av 2 miljoner så då var det dags att sticka till att jag hade minst 2 miljoner igen. Och höll mig därför i Australien i 3 månader. Sen när visumet där gick ut så var jag en månad i Vegas och sen kom jag tillbaka till Australien. Men höll mig väldigt länge på andra sidan jordklotet vid den tidpunkten.
Men jag tänker mig att så många som du har haft efter dig, alltså du måste ju haft många som har knackat på hemma hos dig och liksom kommit in med baseballträ och liksom så här, eller bara misshandlat dig lite grann.
Mm. Det har varit några. Det har varit jag har blivit upptryckt mot väggen ett par gånger. Jag har fått ett par ganska hårda örfilar och så vidare bort. Och så har jag fått massvis med verbala hot. Alltså det har varit att om inte pengarna kommer tillbaka nu så skjuter man in skallen på dig. Och sen så har jag också blivit uppringd av en väldigt, väldigt tung och ökänd torped som blev en slags väntjänst som jag hade liksom... Jag trodde ju att det var blodigt allvar, men det var liksom... Han fick väl 1,000 spänn för att skrämma livet ur mig typ, eller någonting sånt där. Och det ökade min betalningsvilja med, så personen i fråga så fick tillbaka lite pengar innan innan skrämseln var över liksom, på något sätt. Så att,
men alltså, berätta om det här samtalet. Alltså, var det någon som kom till det eller var det på telefon? Eller?
Det var på telefon och jag kommer inte ihåg alla detaljer, men det var liksom att det kom från ett hemligt nummer och sen alltså du har en sån och sån skuld. Och jag brukar ju inte svara på hemliga nummer, men jag fick för mig liksom att det ringde flera gånger och jag tänkte att okej, vad är det här liksom? Så till slut svarade jag och då var det då en röst som presenterade sig att alltså, du har en sån och sån skuld och den är såld. Och då fattade jag ju med en gång vad det handlar om liksom, sånt sätt. Alltså att för de som köper såna skulder, de köper ju dem för en struntsumma och sen ska ju de driva in både hela kapitalet och en helt annan typ av ränta liksom. Så att då är det ju ingenting att leka med från den punkten liksom. Så jag kommer inte ihåg exakt allt vad som hände, men det blev ett ganska snart avslut på det, men det har väl hänt faktiskt vid två tillfällen tror jag, så att det vid det ena tillfället så blev det så att det ökade min betalningsvilja ganska markant. Ett annat exempel vi berättar om i boken faktiskt, så blev väldigt mycket kortare, men det var liksom båda gångerna man måste ta de här på allvar. Det går inte liksom att tro att det är en skrämsel liksom, utan de måste tas på allvar och det första och enda man tänker är att man ska betala. Sen så har jag ju fått en massa hot utöver det också, men på något sätt så har jag lyckats att lösa de mest allvarliga skulderna genom att låna av snälla människor. Och det är som att först lånat av människor som har kunnat tänka sig att göra destruktiva saker och sen hittat människor som absolut inte skulle göra någonting och sen har jag lånat stora belopp av dem.
Hur kunde du inte ha samvete? Om du tog pengar av någon som du visste att den här kommer inte få det och den kanske tror på dig så mycket och liksom egentligen anförtro sig. Det är när man håller på med försäljning. Då får man ju någon person att tro på en så himla mycket och ha sånt otroligt förtroende. Hur kunde du göra så mot så många människor? Du måste ju träna dig själv att ha otroligt lite empati, otroligt lite samvete.
Jag måste säga att det fanns någon form av på- och av-knapp där. Liksom, för jag hade aldrig dåligt samvete i det ögonblicket jag genomförde quote-unquote säljsamtalet. Alltså att då var jag helt iskall och då var målet bara pengar och ingenting annat. Alltså jag skulle sälja, jag skulle dra iväg orderbekräftelsen typ liksom, sånt sätt och se pengarna komma in på kontot. Det var det enda jag tänkte på där och då. Och då var det väl kanske det som gjorde att jag alltid tänkte att så här kan jag göra var för att då skulle jag dra till spelborden och så skulle jag fixa allting och så skulle jag betala tillbaka. Och så skulle jag göra det. Men då när jag hade förlorat, då på något sätt slog samvetet till för ett kort ögonblick. Och då blev det ju ångestladdat och man kunde ligga allt från en timme till dygn på något hotellrum eller var som helst liksom, och må dåligt och känna en otrolig på något sätt nöd och samvete över personen man hade blåst och så vidare. Men så kommer det någon tanke att ja, men så här kan du inte hålla på, utan ska du fixa det så måste du blåsa någon till och så måste du komma tillbaka till spelborden och så måste du fixa allting. Och så blev det då en oändlig jakt efter och bara fixa liksom, på något sätt. Så att, det var liksom spelarna blev ju då det redskapet. Alltså, så länge jag satt vid ett spelbord, oavsett om jag hade bara 300 kronor kvar liksom, men satt jag vid ett spelbord, då kände jag att det fanns en möjlighet att fixa situationen, men när jag var nere på noll då var allting värdelöst, då var samvete och då var det ju bokstavligt dödsångest. Alltså, då jag menar, jag har tänkt självmordstankar 3000 dagar i mitt liv liksom, och det är ju nästan 10 år av konstanta självmordstankar, så att
ja, det är så otroligt hemskt. Jag vet ju ett annat exempel också. Kan du dra något av dina självmord också där du skulle köra tabletter?
Ja, det första var ju i Vegas, i en av mina de tidigare åren, någonstans i 2005 tror jag det här var, som jag hade spelat en ganska lång intensiv period på MGM där jag egentligen satt och gjorde renodlade telemarketing-samtal på dagarna på rummet och fick ihop mellan 25 och 50 000 kronor och sen gick ner i kasinot och dumpade dem liksom i stort sett och sen satt på morgonen igen och gjorde nya telemarketing-samtal och fick mina nya 25 till 50 000 och dumpade dem och så höll jag på i 3 veckor innan jag fick en sån här fruktansvärt samvetsångest då att jag tänkte att nu orkar jag inte längre liksom och nu är skulderna så himla stora att det här går inte att lösa längre liksom och då var det då jag kommer till och med ihåg den sista given på Caribbean Stud och då drar dealern en sån här otrolig kombination mot en bra hand för mig och då var det liksom den här signalen jag behövde typ för att okej, det här kommer aldrig att funka. Och så på vägen tillbaka till mitt rum så gick jag förbi en liquor store och hämtade lite öl och sen gick jag förbi en gift shop och köpte sån här Tylenol, alltså typ huvudvärkstabletter då, alltså motsvarande någon Alvedon-ish, ja, alltså, och jag köpte två paket så jag hade väl 48 stycken eller någonting sånt och sen på rummet hade jag från flyget hade jag också en liter Grant's whisky och då hade jag redan suttit nere i kasinot medan jag spelade och druckit massor med alkohol. Hällde i mig de här 4 ölen och den där litern whisky om vartannat och höll på och svalde tabletter samtidigt och fick i mig alla 48 tabletterna. Whiskyn var tom och ölen borta. Och sen slocknar jag. Jag vet inte exakt när jag vaknar, men jag vet att jag skriver någonstans för länge sedan att jag vaknade 36 timmar senare. Så att om det så var fallet eller inte, men jag uppfattade det som 36 timmar så vaknade jag i mina egna spyor där i min fina svit på MGM. Och av någon anledning så, med facit i hand så vet jag att det är väldigt, väldigt svårt att dö av huvudvärkstabletter, eller värktabletter, det är nästan omöjligt. Däremot kan man skada sin kropp väldigt mycket med det, men med den mängden alkohol i tillägg så kunde det ju bara, man kunde ha dött av alkoholförgiftning. Så att det är,
48 tabletter, alltså det är helt otroligt.
Mm. Och sen så gjorde jag ett försök långt, långt senare, många år senare, så gjorde jag ett nytt försök med triangelmärkta tabletter. Då hade jag lärt mig att huvudvärkstabletter så funkar inte, utan att det ska vara triangel. Och det här var någon sån här muskellindrande, eller vad de heter, liksom sånt sätt. Och triangeltabletter, och jag kommer inte ihåg mängden, men jag tog dem och jag tog också en 3-4 andra sorter, så jag hade ett virrvarr av såna medicingrejer liggande där liksom och återigen också med mängder med alkohol och slocknade. Det var på ett hotellrum. Då fanns det anhöriga som hade blivit väldigt, väldigt oroliga och hade kontaktat polis som hade lyckats, så jag hade slagit av min telefon, men i något skede så hade jag väl haft på den där på hotellrummet så att de kunde se att de sista aktiviteten eller signalerna kom från det hotellet, och så hade de väl gått dit på random och frågat om jag finns där, och så hade polisambulans kommit in medan jag då ligger ut, alltså slocknade i sängen. De väcker mig till liv och ger mig en massa kol. Att man dricker ju kol typ, alltså 2-3 doser för att få medicinen att sluta och verka på något sätt. Jag vet inte hur det där funkar, men äckligt är det i vart fall.
Äckligt är det i vart fall.
Ja.
Ja. Jag tyckte det är mycket saker som helst, men det du minns framför allt är det var att det var jävligt äckligt att svälja den där kolen. Ja, jag skulle heller inte gjort det.
Nej, typ så. Men sen så tog de mig till sjukhus och hade mig då på konstant hjärtövervakning där i ett dygn efteråt. Och då sa läkaren så här att 3 timmar till så hade ditt hjärta stannat. Så att det här var en allvarlig överdos av fel typ av medicin. Liksom. Så att där återigen ett sånt där försök det jag gjorde allt som behövdes för att lyckas, det var bara att andra människor lyckades stoppa mig i tid genom att polisen spårade telefonen.
Ja, men det är också helt otroligt.
Mm.
Alltså att det är så här, att de vid det läget spårar din telefon som du också hade avstängd där.
Ja.
För att du inte skulle heller kunna bli spårad. Mm. Men de hade gjort en gammal signal innan. Och sen att de kommer dit då, inom det här loppet. Det känns också helt omänskligt att den skulle ske.
Ja.
Att den här tågkonduktören bromsar in när du är in the middle of nowhere i Finland. I de finska markerna. Skogsdung. I en håla.
Mm.
Och att den stannar där i mörkret 3 på natten. Det känns också så här... och sen vet jag att det här är ju de här självmordsförsöken som har varit där du verkligen har okej, men nu gör jag det här på riktigt, det är liksom ingen snack.
Mm.
Men sen så har du ju också haft försök där du har som man mer i efterhand kan se att du ropade på hjälp.
Mm. Absolut, jag gjorde x antal sådana där jag ett nämnde vi om i boken, så jag går inte kanske i allt för mycket detalj, men jag hade på ett hotellrum hade jag i scen satt någonting som liknade ett äkta hängningsförsök, och det skulle absolut ha funkat för att jag hade hängt upp ett bälte i taket på ett sånt sätt så att det inte skulle brista för ens min kroppsvikt och stod på en pall och det egentligen var det bara att sparka undan pallen, så då skulle det ha varit en regelrätt hängning, men istället för att göra det så var det som sagt ett rop på hjälp, så jag ringde 112 och det tog 6-7 minuter. Jag fick bli imponerad över hur snabba polisen var och komma in på det rummet. Liksom. Men och såg av mitt bälte och satte mig i handfängsel bara för att liksom, se till att jag håller mig lugn liksom, på något sätt. Och sen körde mig till
sig. Så du hade hängt bältet runt din hals?
Ja, det hade jag gjort. Så att jag stod och så det såg ut som en... Och alltså hon var oerhört professionell på nödcentralen, så att det var liksom alltså hon höll på att prata med mig lugnt och metodiskt medans hon redan hade skickat larm och position och allt annat till polisen som då kommer inrusande 6 stycken poliser på rummet. Och,
vad sa du då när du ringde? Minns du det?
Oj, nej. Det är svårt att komma ihåg.
Jag fattar. Ja. Du var också alkoholpåverkad då?
Absolut. Ja, i stort sett alla... Jag kan inte komma ihåg ett enda självmordsförsök där jag varit nykter.
Men hur är det att se tillbaka på allt det här nu då?
Nej, men det är ju... Alltså det
hur har du varit att prata med mig om det här nu?
Jag har inga problem att prata om det överhuvudtaget av den enkla anledningen att min frihet blev en väldigt, väldigt annorlunda och radikal frihet. Alltså det blev så natt idag. Det är liksom att jag erkänner vem jag var och jag har inga problem att erkänna att det var jag, det var jag, det var mitt personnummer, det var liksom ingen fake kopia av mig som så, utan att jag har gjort allt det här och det är helt fruktansvärt, det är helt destruktivt, det är så här gör man inte mot andra människor, det och man lever inte ett sånt här liv om man är det minsta lilla normalt funtad, alltså att det är liksom det är bara ultra destruktivt. Jag kan prata om det väldigt, väldigt fritt av den enkla orsaken att jag är en helt annan person idag. Och jag var ju bokstavligt talat det hopplösa fallet. För jag sökte ganska ivrigt hjälp. Alltså jag började ju redan på 90-talet att söka hjälp för mitt spelmissbruk. Jag hittade också lite temporära friheter här och där och till och med temporära friheter i detsamma som sen blev min riktiga frihet. Så att, men, och det här är ett jättesvårförklarat ämne som jag får vara... Jag kan inte gå in på det jättemycket nu, men det är någonting jag gärna pratar om. Men det är liksom nästan ett 2 timmars samtal, bara det liksom hur man kommer in på de detaljerna. Men oavsett vad, så jag var... verkligen ett hopplöst fall och hade gett upp på alla sätt och vis. Jag hade gett upp, alla hade gett upp. Det fanns inte en enda människa. Eller man kan, min fru som jag träffade i en kort period som var lite bättre, hade berättat för henne att jag var en hopplös spelmissbrukare och att jag hade ett allvarligt förflutet och så vidare. Men hon fattade nog inte, hon trodde att jag var fri från det där och då och att det var någonting som var bakom och nu hade något nytt börjat och så vidare. Vi hade ett så OK äktenskap som det går att ha med fruktansvärda omständigheter. Men i slutändan så fick hon gå igenom två riktiga helvetesår där jag kallar att min fru är en på 8 miljarder. Jag tror att världens befolkning har överstigit 8 miljarder och jag kan säga att hon är en på 8 miljarder. Alltså det finns inte en enda annan person som hade stannat med mig efter de två helvetesåren. Det var ju inte så att jag slog henne eller någonting. Jag har aldrig slagit människor utan det är, jag har inte varit våldsam, men jag har varit då allt vad du har hört. Jag har varit ekonomiskt våldsam och jag har ljugit folk sönder och samman liksom på något sätt. Och det är ju minst lika mycket våld det som fysiskt våld. Men hon fick gå igenom alltså så mycket hemska saker som det går an. Men hon höll i den tunnaste av tunna trådar. Vi hade fått våran fantastiska dotter och kanske för hennes skull också så höll hon i den tunnaste av tunna trådar. Men jag försökte söka hjälp och jag sökte bland annat hjälp på det bästa behandlingshemmet vi har här i Norden. Och jag kunde sitta där och kolla på gruppen, kolla på personalen och tänka att oj, fantastiskt kompetent personal. Den här gruppen får hjälp här. Alltså det här är ett helt fantastiskt ställe, men det funkar inte på mig. För jag är det hopplösa fallet. Liksom. Jag kunde inte ta till mig. Jag kunde sitta och se på ett scenario där andra fick hjälp, men jag kunde inte själv ta till mig hjälpen. Jag var helt borta. Och sen efter den behandlingen så hade jag ytterligare ett jättemörkt halvår där jag bland annat lurade ett enskilt offer på nästan 500 000 kronor fördelat på massvis med transaktioner, alltså många tiotals eller kanske till och med 100 transaktioner. Och så allt det här kulminerade i en flyktresa, och flyktresor hade ju varit många hundra av i mitt liv. Alltså vi hörde om Australien, vi hörde om alla möjliga, men alltså det har varit flykter hit och dit alltså, och så vidare. Och det här var ingenting annat från början, det var bara att jag kunde inte stå ut med de aktuella omständigheterna och flydde. Hitta mig själv småningom på ett hotellrum, och där drabbas jag av ett illamående olikt alla andra illamåenden så långt i livet. Och jag säger olikt alla andra för att alltså illamåenden hade funnits tillräckligt av. Ångest hade funnits tillräckligt av. Jag pratade om över 3000 dagar självmordstankar och så att det här illamåendet var bara olikt allt annat och jag blev kort förklarat helt och hållet förkrossad. Jag fick för första gången i mitt liv insikt. Alltså det gjorde ont från insidan och ut. Och framförallt från insidan. När du pratar om avsaknad av empati och allt det här. För första gången så kunde jag känna smärtan av att ha lurat människor. Och jag kände verkligen, verkligen hur det gjorde ont. Och jag grät och jag grät och jag grät. Och jag visste inte vad jag skulle ta mig till. Jag låg instängd på hotellrummet i en vecka. Åt knappt någonting på hela veckan och så vidare. Och fick också en ja, mer eller mindre, det här är jättesvårt förklarat, men mer eller mindre så har jag hela mitt liv trott på Gud. Alltså jag har trott på hans existens och jag har haft vissa upplevelser av kristna grejer. Men kort förklarat så hade varit en tro på existensen, men det har inte varit en tro som har förvandlat mig liksom på något sätt. Och det som hände där är att jag för första gången får en verklig bild av vem Gud verkligen är på något sätt och att han också har en helighet och rättfärdighet och jag fick en rädsla för Gud, jag fick en gudsfruktan, jag fick alltså att om man har levt det här livet då bör man vara rädd liksom den känslan och det var en fruktansvärd nöd, alltså det var verkligen en nöd över vad jag hade gjort mot mig själv, mot min fru, mot min dotter, mot mina föräldrar, mot alla mina offer. Och mot det då som jag anser att det är skaparen av himmel och jord, alltså Gud. Och Och det är ju liksom, alltså, jag förstod kanske inte allt det när jag var på det här rummet, men jag bara vet smärtan och jag vet liksom just den här insikten och allting. Sen kanske jag förstår mer av vad som verkligen hände när jag har fått perspektiv på saker och ting. Men lång historia kort, så kommer jag mig småningom ut från det hotellrummet och får träffa en kristen kompis som tillsammans med en predikant träffar mig i ett kaféutrymme på en kyrka, och där så blir det ett samtal och sen så ber de, och det här är väldigt okomplicerat, väldigt enkelt, men en förkrossad Fredrik så underordnar sig Jesus Kristus som Herre, och där och då så ändrade mitt liv över en natt. Jag gick från den här smutsiga, äckliga, destruktiva lögnaren, bedragaren, spelmissbrukaren till att sluta, alltså inte minsta frestelse till spel, inga lögner, manipulationer. Idag säger min fru att jag är nästan för ärlig. Alltså hon skulle ibland önska att jag kunde dra en vit lögn i vart fall, för att det där, hon tycker att jag är nästan för ärlig, och jag är faktiskt, alltså jag är anti-lögn. Jag hatar lögn. Jag kan tåla humor, men jag hatar lögn, och jag vill i allt tala sanning, så att lögnaren och manipulatören försvann. Alltså det betyder ju inte att jag inte kan överdriva och på något sätt, alltså det. Men du förstår, alltså det försvann liksom allt det destruktiva kring att ljuga och manipulera. Spriten. Ja, jag har varit helt ren från alkohol också i över 4 år. Och det var inte omgående där och då, men kort därefter. Så att jag har inte druckit en enda alkoholenhet på över 4 år. Och sen så pengabegäret försvann. Identiteten blev upprättad, för det som hände var att jag begravde den gamle Fredrik med Kristus som den gamla goda Bibeln beskriver, och fick uppstå som en ny Fredrik med samme Kristus. Och det gör att jag nu kan sitta och prata om den här personen väldigt fritt. Jag kommer ihåg honom, men jag är någon annan. Jag är en Bibeln beskriver att man är en ny skapelse i Kristus, och det är precis vad jag är.
Men jobbar du idag, eller vad gör du för något?
Ja, jag har i 1,5 års tid jobbat bland annat för en organisation i Finland som heter Folkhälsan. Så har jag jobbat och varit ute och föreläst på skolor. Så jag har gjort över 100 föreläsningar om mitt liv för den här till skolelever och så vidare. Och nu så jobbar jag då även med, i och med att boken har kommit ut, så under förlaget så jobbar jag också här i Sverige med att föreläsa. Och det är liksom det kanske det bästa jag kan göra för att betala tillbaka till samhället, att använda min fruktansvärda historia som är allt mellan 10-200 gånger värre än någon annans. Så i ett land som håller på att drunkna i spelmissbruk så kan jag, eller i Norden som håller på att drunkna, men Sverige ligger 3:a i världen när det kommer till spelmissbruk, och över 400 000 människor har problem i det här landet. Så att där,
ja, jag har flera vänner som har det också, som är jäkligt tufft. Men okej, okay, så och om man skulle vilja komma i kontakt med dig, hur gör man då? Antingen att ta in dig som en föreläsare, eller att om man skulle vilja komma i kontakt med dig och prata, för man kanske har någon son eller dotter, eller man själv känner igen sig någonting, eller bara berömma det här avsnittet. Ja.
Jag är öppen för att ta emot mejl. Det är klart att skulle jag drunkna i mejl så kan jag inte lova att jag hinner svara på vartenda ett som kommer, men jag kommer att läsa alla mejl som kommer, och jag har som målsättning att svara alla som eventuellt skriver till mig. Jag brukar säga när jag är ute och föreläser att alla som mejlar mig då så svarar jag, och målsättningen är där, så att det är stor chans att alla får ett svar som skriver till mig, och jag vet att det kan också komma elaka mejl och så, och det kan jag i sådana fall hantera, och det man får skriva precis vad man vill till mig, det jag är inte på det sättet rädd för någonting, och då kan man mejla mig på fredrik@b4lc.se, alltså fredrik@b4lc.se.
ELC.
Ja, B4LC.
B4ELC.se.
Nej,
jag lägger också.
Nej, utan bokstaven B siffran 4 LC. B4 LC.
Ja, LC. Ja. LC. Ja, vi lägger också .se. Jag lägger också in det här i poddbeskrivningen och på YouTube.
Mm.
Ja, alltså vilket avsnitt alltså. Och vilket otroligt tragiskt liv och väldigt inspirerande och imponerande att du också har hittat ett bättre liv och en ny Fredrik.
Yes.
Och stort tack att du delar med dig av allting. Och är det så att man vill veta ännu mer och läsa ännu mer detalj så finns det din bok ute nu. Lägger också in den här så att ni kan beställa den. Och det är All in Fredrik Nygård, Nordens värsta gambler och bedragare. Så den finns också att läsa om ni vill gå in ännu mer och få reda på historien. Och ännu mer detaljer kring det. Ja, stort tack Fredrik att du kom hit och berättade en del av din historia.
Tusen tack att jag fick komma.
Fram Gangspodden with Alexander Perleros.
Tack för att lyssna på det här avsnittet. Visste du också att Framgångspodden finns också på YouTube, så vill du kolla på hela avsnittet där med gästen så kan du se det där. Du får jättegärna också följa oss och kolla in oss på TikTok och Instagram. Bara söka på Framgångspodden. Och är det så att du tycker att Framgångspodden har gett dig något härligt, något viktigt, något lärorikt, så får du jättegärna skicka in ett röstmeddelande till oss, så kan vi spela in det här i slutet på podden. Och då är det bara att skicka det till alexander@framgangspodden.se. Här är en av våra andra lyssnare som har skickat in ett meddelande till oss.
Hejsan, mitt namn är Filip och jag har lyssnat på Framgångspodden i flera år. Och anledningen till att jag har gjort det är för att jag har känt att dessa röster som finns i podden har gett mig väldigt många nycklar och verktyg där jag kan applicera detta under privatlivet men också yrkeslivet. Jag känner ständigt att jag kan utvecklas istället för avvecklas. Så tack så mycket Alex.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.